Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på den 18:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver evangelisten Matteus i det 22:a kapitlet och från den 34:e versen. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Medan fariseerna var samlade där frågade Jesus dem: Vad anser ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: Hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I dagens text läser vi att en laglärd ville sätta Kristus på prov genom en fråga. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Vad hade gjort dem intresserade av att sätta honom på prov? Som vi ser i dagens text och det sammanhanget som är tidigare i kapitel 22, hade Kristus gjort sadduceerna svarslösa? Sadduceerna förnekar ju uppståndelsen, och Kristus hade visat att i gamla testamentet så hade alla trogna trott på uppståndelsen. Också fariseerna trodde på uppståndelsen, och Kristi svar till sadduceerna hade gjort att fariseerna ville använda honom som ett vapen mot sadduceerna. Det fanns ju en motsättning mellan fariseerna och sadduceerna, två olika judiska grupper. Sadduceerna var nämligen väldigt kritiska mot en lagtolkning som fariseerna sysslade med. Vi ser hos Markus att fariseernas fråga var för att sätta Kristus på prov, men inte för att så att säga sätta dit honom. Markus berättar att en av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Man hade församlats i ett av templets pelarhallar, och denna skriftlärde bland fariseerna blev utsedd att föra deras talan. Vilket är det största budet? Det var en fråga som var väldigt aktuell bland fariseerna eftersom den diskuterades mycket. Somliga av dem betonade offren, andra betonade sabbatslagarna och andra betonade omskärelsebestämmelserna. Hur skulle man bedöma vilket av buden som var det viktigaste? Skulle man göra som en del av rabbinerna, att mäta budets vikt efter det straff som tillmättes det? Ja, här fanns en hel rad idéer också idag. Jesus svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. När vi människor försöker tänka ut fina bud och regler, så tänker vi ofta på det som syns och det som är vackert för ögonen. Människor imponeras av sådana som gör storverk, skänker bort allt de äger och gör en hjältemodig insats. Och på Jesu tid så imponerades man av dem som var noga med att hålla sabbaten. De som offrade mycket och bad mycket till Gud i templet. Eller den som enligt fariséernas lagar bar extra breda hörntofsar på sina mantlar och såg alldeles sliten ut av fastor och vakor inför Gud. De såg imponerande ut. Och under medeltiden så var man imponerad av människor som försökte skapa en genväg till Gud genom att besöka reliksamlingar, att göra en pilgrimsfärd till Rom eller kanske bli munk eller nunna. Och idag så imponeras vi också av sånt som vi ser för ögonen. Vi tror kanske att vi själva eller andra gör det bästa för Gud om vi ger så mycket som möjligt. Om vi kanske sjunger i någon kyrkokör, om vi ofta besöker gudstjänsterna, ber ofta och gör mycket för kyrkan, gör insatser för kyrkan. Och visst kan det vara vissa yttre handlingar som är bra. Ja, många yttre handlingar är bra. Väldigt många saker är bra som vi gör till det yttre. Även om kanske vissa yttre handlingar som till exempel klostervistelse på medeltiden eller helgondyrkan var direkt skadligt för tron. Men Kristus, han går till botten med vad som gör våra handlingar goda och vad som gör att vi kan veta vad som är goda handlingar. Man måste gå till roten med varför man gör si eller så. Och man måste se hur man tjänar Gud i hjärtat. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det första vi ska göra är att älska Gud. Om det vi sen gör inte sker av kärlek till Gud, så kanske det har betydelse för andra människor eller kanske till och med för oss själva, vårt ego. Men det har ingen betydelse för Gud. Och det här förstår vi förstås alla innerst inne. Det är kärleken som måste driva fram en handling. Om inte kärleken fanns så vore goda handlingar som människor gör mot oss utan värde. Vad betyder en present om du får en present av någon? Om du vet att personen hatar dig eller inte bryr sig om det överhuvudtaget. Men om du vet att han älskar dig eller hon, då blir ju presenten en bekräftelse, ett kärleksbevis. Så kärleken till Gud och människan blir grunden och förutsättningen för goda handlingar. Som vi läser 1 Korinthierbrevet 13. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, skulle jag ingenting vinna. Hur ofta gör vi, du och jag, saker av ren kärlek? Om vi ger någonting åt vår nästa, är det inte så att det ofta lätt smyger in tanken att han eller hon nu kanske blir bättre inställd till mig på grund av just detta, på grund av det här som jag gav eller gjorde. Eller att kanske vi får äran för någonting. Eller att vi kanske rent av tänker att ja, nu har jag gjort det här, så nu ser Gud på mig med lite blidare ögon. Jesus säger, älska era fiender och gör gott och ge lån ut. Utan att hoppas på att få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma. Lukas 6:35. En kärlek med baktankar är egentligen inte kärlek. Är det egentligen inte rent av en skrällande symbol? Det vill säga, är det inte rent av ett förskräckligt oljud? Kristus säger, akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänster hand veta vad den högra gör. Matteus 6:1-3. Och det är just en sån ren och hel kärlek Gud vill ha. När Kristus räknar upp människans olika delar säger han inte älska av hjärtat, själen och förståndet. Nej, han betonar varje sekvens för sig. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och hela ditt förstånd. Gud vill inte ha en liten del av oss. En som ägnas några trötta minuter på kvällen eller på söndagen när man gäspar sig igenom Fader vår. Inte ens det minsta hörn ska stängas för Gud. Hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Han har skapat dig. Han har frälst dig genom Kristus och genom dopet. Han har rätt till hela dig. Hjärtat i Bibeln. Det som vi kallar för hjärtat är i Bibeln centrum för vår personlighet. I den finns själen eller livet och förståndet. Det är ju alla våra tankar, våra föreställningar och handlingar. Och vad innebär det att älska? Ja, det är ju att vara bunden till en annan person. Att vilja det bästa för den personen. Att vara förenad med honom eller henne. Hålla sig till honom eller henne med glädje. Josua säger, var mycket noga att hålla fast och följa det bud och den lag som Herrens tjänare Mose har gett er. Så att ni älskar Herren er Gud, vandra på alla hans vägar, iaktta hans bud, håll er till honom och tjäna honom av hela ert hjärta och av hela er själ. Precis som ett gift par håller sig till varandra i kärlek, så ska alla Guds barn hålla sig till sin Gud och ägna honom kärlek, tänka på honom. Och ha sin glädje i honom. Och gör man det, så är det andra naturligt. Kärleken till nästan. Som Josua betonar, var mycket nog att hålla fast och följa det bud och den lag som Herrens tjänare Moses har gett er. Så att ni älskar Herren, er Gud. Och vi älskar Gud genom att hålla hans bud. Och den andra tavlan, det fjärde till det tionde budet, är anvisningar hur vi älskar medmänniskan. Och Jesus säger, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Apostel Johannes förklarar, om någon säger att han älskar Gud och hatar sin bror så är han en lögnare. Till den som älskar sin bror som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det är därför naturligt att Kristus efter att ha talat om kärleken till Gud talar om kärleken till medmänniskan. Du ska älska din nästa som dig själv. För det hänger samman, kärleken till medmänniskan och kärleken till Gud. Kristus kommer att säga på den yttersta dagen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och så förklarar Kristus, på dessa två bud, alltså kärleken till Gud och till nästan, hänger hela lagen och profeterna. Det är inte så att kärleksbudet har ersatt all annan laglydnad. Eller att vi inte behöver bry oss om det sjätte eller sjunde budet därför att vi älskar. Nej, det dubbla kärleksbudet är själva förutsättningen för lagen och profeterna. Det är grunden för all lydnad och sammanfattningen av all. Vad all lydnad innebär. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Dessa två är alltså spiken som hela Guds lag är upphängd på. Tar du bort spiken så rasar allt sammans ihop i en hög. Hela lagen utan kärleksbudet förlorar sin betydelse och mening. Mycket lag. Och här stannar många kristna som tycker att det här lät ju fantastiskt. Och så säger de att det är detta som kristendomen handlar om. Att älska Gud och nästan. Det låter ju väldigt bra. Jag tror de flesta håller med om att kärleken är väsentligt. Kärleken måste vara det väsentliga i livet. Och till och med Jesu bittraste fiender, fariseerna, höll ju med om att det här lät ju bra. Markus berättar att de skriftlärde höll med. Du har rätt, mästare, det är sant som du säger. Markus 12:32. Kärleksbudet är inte det unika med kristendomen. Säger inte Kristus att hela Bibelns budskap hänger på detta? Nej. Han säger, på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Kärleksbudet, det är inte alls det centrala i kristendomen. Kärleksbudet, det begriper vi faktiskt av oss själva genom vårt naturliga förnuft. Kärleksbudet, det finns i nästan alla religioner. Och de fariseiska rabbinerna Hillel och Gamaliel, de lärde att kärleksbudet var en sammanfattning av lagen, precis som Jesus hade sagt här. Och därför stannar inte Kristus här. Och det ska inte vi göra heller. Vad är det väsentliga kristendomen egentligen? Och vad behövde fariseerna höra? Sadduceerna hade frågat Kristus om religiösa dogmer. Och fariseerna ville veta vad Kristus ansåg det väsentliga i lydnaden. Och nu ställer Kristus en motfråga för att gå ett steg vidare. Han leder dem vidare till det väsentliga. Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem. Alltså Jesus frågade dem. Vad anser ni om Messias? Vems son är han? Det är det väsentliga kristendomen. Bara några veckor tidigare hade Kristus frågat sina lärjungar om sin egen person. Och Petrus hade gett en god bekännelse om Kristus som den levande Gudens son. En bekännelse som fariseerna var helt främmande för. Och nu ville han genom frågor leda fariseerna in i Guds ord till en sann bekännelse om Messias. Kristus som den levande Gudens son. Dessa religiösa ivrare skulle vara de första att fördöma Kristus. Men dessa ville han nu vinna för evigheten. Och så blir Kristi fråga till fariseerna ett uttryck för det här kärleksbudet som han nyss hade utlagt för dem. Han värnar om deras själar. Vad anser ni om Messias? Vem son är han? Då svarade Davids. Och det är så vi också måste göra när vi samtalar med människor. Människor älskar att prata om lagen. Människor älskar att prata om kärleksbudet. Och vi ska lyssna på dem och vi ska samtala med dem om det. Men vi måste gå vidare. Och vad ska vi ställa för fråga då? När vi har pratat om lagen, när vi har pratat om kärleksbudet, då ska vi fråga, vad anser du om Jesus? Det är det som är det viktiga. Vad anser ni om Messias? Vem son är han? De svarade honom, Davids. Visst skulle Messias vara en ättling till David. Och troligen visste fariseerna att Jesus var en ättling till David. David var Israels största kung. Och Messias skulle upprätta det fullkomliga gudsriket vid sin ankomst. Men så länge man bara uppfattade Messias som en ättling till David, så förstod man inte Messias. Man förstod inte den utlovade kungen. som mer än en politisk befriare, en ovanlig men mänsklig kung i raden av kungar. Eftersom Jesus inte var intresserad av deras materiella välstånd, landets gränser och yttre politisk fred, utan deras själar och hoppet om himmelriket, så går han vidare för att visa att Messias är någonting mer än människans förnuft kan tänka ut. Kristus sa till dem: hur kan då David, han som skrev psalmen, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida, jag har lagt dina fiender under dina fötter. Jesus säger att David skrev psalmen driven av den heliga ande, och gjorde han det, då måste man ta vartenda ord på allvar. Det var inte människors uppfattningar, inte fariseernas, inte rabbinernas uppfattningar. Detta är Guds heliga ord. Judarna visste att psalm 110 var en messiansk psalm. Och observera nu, David som skriver psalmen, han tilltalar sin ättling som skulle komma flera hundra år senare. Men han säger inte: Herren sa till min son. Herren sa till min ättling. Utan han säger: Herren sa det till min herre. Vilken underlig formulering. David kallar alltså sin framtida ättling för herre, alltså Gud. Hur kan han göra det? David var ju den största av alla kungar i Israel, och ovanför kungen fanns ju ingen annan än Gud. Och nu talar han om en kommande kung som herre och Gud. Ja, i en annan psalm uttrycks det på ett liknande sätt: Gud, din tron står i evigheters evigheter, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och så uttrycks redan i evangelierna denna förunderliga, underbara sanning att denna utlovade frälsare, Messias, Herrens tjänare som kom för att bära folkets synd och straff, för att vinna försoning åt mänskligheten, han blir sann Gud och människa i en person. Samtidigt som han kallas Gud och Herre, så skulle han alltså ha släktskap med den judiske kungen David. Och alla de som säger att det här med kristologi, läran om Kristus, det är någonting som utvecklats, som kyrkan har utvecklat, i dessa få meningar uttrycker Kristus stora sanningar som det har skrivits volymer om. Den messianska kungen, Messias, som sitter på tronen, kallas Gud. Men är likväl skild ifrån den andra personen som också kallas Gud, nämligen Gud Fadern. Därför att det var Fadern som sa till min herre, det vill säga Davids herre, Gudasonen, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Och så ser vi hur treenigheten finns redan i Gamla testamentet. Gud är fader, Gud är son och Gud är den helige ande. Och det är ändå inte tre olika personer utan en enda Gud. Förlåt, det är inte tre olika gudar utan det är en enda Gud. Tre personer i en gudom. Så dras slöjan av en annan stor sanning som fanns redan i Gamla testamentet, treenighetsläran. Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den helige ande, tre personer i en gudom. Gud Sonen som har blivit människa efter Davids släktlinje. Och att sitta på Guds tron, det är att utöva auktoritet. Och Kristus enligt sin gudom hade all makt i himlen och på jorden. Men denna invitation gäller hans mänskliga natur som är antagen av som han fick genom jungfru Maria. Och han delade mänskliga egenskaper. Men eftersom den mänskliga kroppen var förenad med gudomen så var det människonaturen som fick del i det gudomliga majestätet, allmakten och allvisheten. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Denna ringa människonatur som för mänskliga ögon var så föraktad utövade i själva verket sitt konungsliga herradöme. Vad fariseerna inte förstod, det var att allting som skedde var för Guds rikets plan. Inte ens när han var kedjad och fångad av romare och judar så var han utan kontroll och fullkomlig makt. Allt ingick i Guds eviga plan. Kristus skulle födas av jungfru Maria. Han skulle leva i lydnad. Och i vårt ställe uppfylla lagen. Han skulle fängslas, han skulle pinas, han skulle korsfästas. Han skulle uppstå på den tredje dagen och så småningom stiga upp till Gud Faderns högra sida för att härska i sin kyrka genom evangelium, jord och sakrament. När vi lärt oss vad som är lagens sammanfattning, kärleken, vinner vi någon frälsning av det? Nej. Men vi vinner en insikt om att vi inte kan vinna frälsningen på egen hand genom vår lydnad. Och när vi sett det, då ska vi inte stanna, utan då ska vi gå ett steg vidare och se hur vi blir frälsta. Vi ska se på Kristus, han som är Guds evige och enfödde son, född med mänsklig natur av jungfru Maria. Ser vi på honom så ser vi inte bara en Gud som kräver kärlek av oss, utan en Gud som själv är den yttersta kärleken. En Gud som själv blir människa för att friköpa oss ifrån alla synder och all skuld genom att dö på korset i vårt ställe. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När vi sett Kristus, att han är sann Gud och sann människa och fullkomlig frälsare, det första vi förstått vad sann kärlek är. Innan vi har sett Kristus så har vi inte förstått vad sann kärlek är. Men när vi ser honom, då ser vi den sanna kärleken. Och det är först då vi lär oss att älska Gud och våra medmänniskor. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du idag har lärt oss om kärleksbudet. När vi läser kärleksbudet, då inser vi hur mycket synd vi har i våra hjärtan. Vi inser hur kärlekslösa vi är. Men tack för att du inte bara ger oss kärleksbudet, utan du ger oss berättelsen om Kristus, Guds evige son, som blir människa för att ta straffet för våra synder på korset. Tack för att du genom din son har visat oss vad sann kärlek är. Och tack för att vi genom den kärlek som vi ser uppenbarad i Kristus Jesus, vår frälsare, lär oss att älska vår nästa och dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.